Det handlar om simmande tranor i Dalarna och om de små varelserna som har kropp som en räka och huvud som Darth Vader och som jojar upp och ner i hål i marken. Ja, och mycket annat också. När vår expertpanel svarar på naturfrågor i Naturmorgon från den 3 februari 2024. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. Men viktigare ändå, våra naturexperter, de heter, som vanligt får jag säga, Susanne Åkesson, Mikael Sörensson och Sofie Olofsson. God morgon på er.
God morgon.
Ni som är vana lyssnare, ni vet vid det här laget vilka ansvarsområden var och en av de här tre har. Ni har ju varit med och expertat ganska länge nu. Mm. Susanne, i synnerhet. Mm. Hur många år har vi fått låna dig till det här?
21 år. Ja. Och det blir det nästan lite läskigt att säga det.
Det är lite fantastiskt,
ja,
också.
Det är det.
Ditt kompetensområde i programmet är?
Ja, det är fåglar, däggdjur, ekologi och lite sådana allmänna frågor.
Lite större djur.
Mm. Mm.
Till vardags professor i zoekologi på Lunds universitet. Sofie, du är en nykomling i sammanhanget.
Ja.
Men det har blivit några år.
Sex, tror jag. Ja.
Och vilka frågor är du villig att ta dig an?
Ja, men växter förstås. Det, där åker ju svampriket med också av gammal...
Ja, även om de inte är några växter egentligen. Nej. Därför att du är intendent här i Botaniska trädgården där vi befinner oss. Mm. Och Mikael, lite mitt emellan gammal i gården.
Ja, det kan man nog säga. Det är väl 10:e året, ja.
Och vad vill du ha frågor om?
Jo, det får ju bli om de små krypen. Ja. Olika slag.
Precis. Men
olika benantal.
Just det, olika benantal. Sex plus, just det, kan man säga. Platsen är som vanligt det här som vi kallar Medelhavshuset i Botaniska trädgården i Lund. Ett växthus som så här år är ganska svalt. Vad kan det vara? 13-14 grader?
Ja, det tror jag. Mm.
Men det är lite vår.
Ja, men det är det. Det doftar ju jättemycket.
Du sitter nästan till hälften dold för mig av ett apelsinträd som blommar till exempel. Och det har en särskild relevans idag, det här trädet. Vi ska återkomma till det om en stund. Vi har i alla fall samlat ihop frågor som ni har skickat till oss, ni som lyssnar, på mejl och sociala medier. Men ni kan förstås också höra av er direkt till oss under programmet, eller hur? Producent Helena Söderlund.
Jajamensan, det går jättebra. Och då så ringer man på 046 222 77 37. Och då svarar Marie Vidén i telefon där, botanist Marie Vidén. Jag upprepar telefonnumret, det är 046 222 77 37. Men det går också bra att mejla då under programmet naturmorgon@sverigesradio.se. Och där sitter jag och håller koll. Och det finns ju också på sociala medier. Mm. Så det finns många sätt att höra av sig på och vi är glada om ni hör av er.
Verkligen. Och Helena, hon står i den tropiska delen av växthusen här. Det är därför ni har pilgiftsgrodor i bakgrunden. De som har blivit lite av vårt signaturljud här. Men de är ju också lite påtagliga. Så att vi tonar ut både dem och Helena Söderlund nu. Och så vänder vi oss en liten bit norrut i förhållande till vår sändningsplats i Lund. Men söderut för de flesta av er som lyssnar. God morgon, Sara Engström.
God morgon.
Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Från, vi är kvar i Skåne men uppe i nordväst. Där finns du.
Ja, precis. Ute på Bjärehalvön, utanför Förslöv.
Utanför Förslöv. Och du, det kanske är någon väldigt minnesgod lyssnare som känner igen din röst. Du var med för några år sedan och hade en fråga till Mikael om ett bi i Korsvirkeshuset där du bor. Men nu har du en fråga som mer passar för Sofie. För du har skickat en bild från i våras på en väldigt vacker liten blomma. Hur stötte du på den?
Jarens ogräs i trädgårdslandet, det tenderar ju att bli en del sånt. Mm. Och då hittade jag något som såg ut som, jag tyckte, våtar fast med alldeles knallorangea blommor. Just. Som jag aldrig hade sett innan, så tänkte jag, kan undra vad det är för något. Aha. Så skickade jag in det här.
Ja, och bilden ligger på vår hemsida så att ni som lyssnar kan se den här väldigt söta blomman, Sofie.
Ja, den är jättefin. Och har den ju en ganska ovanlig färg, skulle jag säga, i svensk flora. Och jag tycker du har alldeles rätt i tanken, våtarv. Den är lik, men inte närmare släkt. Det här är rödmire.
Jaha.
Och Och den hör till en annan familj, familjen viveväxter, medan våtarven hör till nejlikväxterna. Men det, i det här fallet är inte det helt enkelt att se sådär om man kan sina växtfamiljer. Men närmast släkt kan man, om du känner till lysing till exempel, strandlysing eller praktlysing, ja. Där hör den hemma.
Ja just det, det kan man ju faktiskt säga som, alltså hade man förminskat den så är den ju faktiskt lite lik vårt av. Om man hade dratt ner den till samma skala.
Ja, kanske ja. Det, ja. Så, och den här trivs ju på mänskligt påverkad mark kan man säga, alltså öppen, lite blottad jord eller sand. Och det är ju typiskt när vi har varit och rivit lite grann i jorden och så. Finns även på havsstränder. Ganska vanlig, åtminstone i södra Sverige.
Okay.
Men ja,
och den är inte så ofta man ser den ändå tycker jag.
Den är ju inte så stor.
Nej, det kan
så
ju
man får ögonen med sig. Ja. Men färgen sticker ut lite grann. Mm. Men visst...
Hur ska vi beskriva färgen då? Den är någonstans orange.
Ljus spegelröd kanske.
Ja. Ja, apelsingul. Alltså som skalet på en apelsin nästan.
Ja, nästan så. Ja. Precis. Men den här har spridit sig ordentligt runt om i världen. Och på vissa håll så kallas den invasiv till och med.
Ja,
Men jag tycker ogräs skulle jag inte kalla det riktigt för.
Ett väldigt kärt ogräs i så fall. Ja. Som man månar om.
Ja, precis.
Ja.
Den är lite giftig, det kan man veta. Inte så där så att det, man behöver vara rädd att ta i den. Men hanterar man den mycket kan man få lite utslag på händerna. Och så där. Men djur som betar, de ratar oftast den.
Ah, ja.
Och skulle de äta mycket, då finns det fall beskrivet av större, alltså hästar och getter och sånt där som har blivit riktigt dåliga.
Jaha, jag fick lära mig en som tycker om de här fröna. Jag rapporterade från Näpp, det här stora förvildade godset i södra England för några veckor sedan i Naturmorgon. Jag var där i somras. Och där... turturduvor har gjort en fantastisk comeback där. Och det tror man beror på att grisarna bökar i jorden. Där kommer rödmire och en del andra sådana här små ogräs upp. Och turturduvorna älskar deras frön.
Ja, så bra för rödmiren att de sprids.
Mm. Ja, precis.
Ja, det är lite roligt med rödmiren också. För den sluter sina kronblad på natten. Så om man är ute... på kvällen eller tidigt på morgonen så kan man se att den är stängd. Och det är många växter som gör så för att skydda det värdefulla pollenet mot både fukt, men det kan också vara annat som äter och gnager på det här som inte ska. Så att då sluter man blomman på natten.
Ja.
Och sen öppnas det på morgonen. Och det går ju till så att antingen så är det cellerna som sträcker sig eller växer till på utsidan respektive insidan vid olika tid. Då. Så att på utsidan om de sträcker sig då sluter sig blomman och om de sträcker sig på insidan så öppnar den sig.
Mm.
Så därför kallas den på engelska shepherd's clock, så fåraherdens klocka.
Jaha. Men den har ett annat fint namn på engelska också, fick jag lära mig där. Scarlet Pimpernel.
Just det.
Som väcker en massa både filmiska och litterära associationer.
Just det. Leslie Howard.
Ja, det fanns ju en äventyrsroman från början av 1900-talet som heter Röda nejlikan. Utbildade sig efter franska revolutionen.
He seeks him there, he seeks him everywhere.
En gång till, Mikael, så vi hör.
He seeks him here, he seeks him there, he seeks him everywhere.
Ja, precis. Så det kan man, det är alltså, så, den heter Röda nejlikan på svenska, men det är ju rödmire det handlar om där.
Precis.
Mm. Tack så mycket, Sara Engström, för att vi fick anledning att ta upp den här faktiskt ganska underbara växten i programmet.
Ja, tack så mycket.
Rödmire heter den alltså.
Ja.
Hej med dig.
Hej då.
Hej då.
Vi ska stanna i södra delen av landet nu. Och faktiskt till och med här i Lund. Den här frågan riktar sig främst till fågelexpert Susanne, men kanske lite att du ska lyssna också, Mikael, för du spanar ju väldigt mycket på fåglar här inne i de akademiska kvarteren i Lund.
Just det.
Maria Kvensel skriver: hej, idag en solklar vinterdag, -8 grader i Lund, passerar jag Allhelgonakyrkan. Då hör jag korpens omisskännliga ljud i skyn och stannar förvånad till. Jag får syn på ett par korpar som tillsammans cirklar in mot kyrkans spira och slår sig ner en stund. Så vitt jag vet är korpen skogslandskapets fågelart, inte det urbana. Vad gjorde de i centrala Lund?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det här är ju, som hon säger här, en skogsfågel framför allt. Men det händer ju faktiskt att man ser korpar som rör sig, speciellt vintertid, till andra områden där de kanske inte främst häckar utan kanske söker föda i huvudsak. Och de här rörelserna hos korpen, speciellt då till andra områden under vintern, är speciellt påtaglig i norra Sverige. Men man ser regelbundet korp som kan dyka upp här över jordbrukslandskapet och även inne i Lund då och då. Och Mikael, jag vet inte hur ofta du har sett korp. Här är du som bor i Lund.
Det blir ju ofta. Inte dagligen, men nästintill.
Ja, jag tycker jag bor utanför Lund. Jag ser också regelbundet korpar som flyger förbi där. Och nu finns det ju skogsområden inte allt för långt ifrån Lund där det förekommer korp också. Året runt. Men de här skulle jag gissa ut framförallt för att söka föda. Och då kan de röra sig till havsstränder bland annat under vintern. Där man kan hitta, där det liksom är öppen mark och de kan hitta mat. De kan ju också livnära sig på trafikdödade djur till exempel. Men här i Lund tror jag att de kanske drar sig då till det här kyrktornet för att de är lite lekfulla. De sitter gärna på höga poster eller på bergskanter och höga träd och sådär och leker lite grann i luften tillsammans.
Det här att man ser den, ursäkta mig, nästan som en vildmarksfågel kan också finnas en parallell med, tänker, sångsvan och trana. Sådana fåglar som, när de var väldigt mycket ovanligare än vad de var idag, då såg man dem bara långt ifrån oss människor.
Ja,
och sen har de blivit mycket, mycket vanligare. Det har väl hänt med korpen också.
Absolut.
Och att de då närmar sig oss.
Ja, absolut. Du har helt rätt i den kommentaren. Att de har ju ökat i antal jämfört med tidigare. Och de har ju varit jagade tidigare också.
Mm.
Och det har ju flera av de här arterna som faktiskt har kunnat öka på sen tid. Så att vi får väl se. Det kan väl hända att korpen, precis som i min trädgård igår, hade jag en gråkråka till exempel, och det har ju inte varit en art som man gärna ser i trädgården, men allt mer gör man det. Så flera av de här arterna, kråkfåglar, kommer allt närmare oss.
Smarta och drar nytta av vår närvaro.
Absolut.
På olika sätt.
Mm.
Vi kan väl lyssna lite på korpen och påminna oss om hur den låter. Det finns ju råkor också i stan som man låter betydligt skränigare och hesigare, men så här låter en korp. Det är fint.
Det låter vildmark, fast det är härligt att ha den i staden.
Ja, även i staden.
Ja.
Så det var inte jättekonstigt att det var en korp inne i Lund, kan man säga.
Nej.
Och att den gillar att sitta högt där och valde den Allhelgonakyrkans tornspira.
Ja.
Det var för övrigt Lars Edenius som hade spelat in korpen vi hörde här. Då är det dags att lyfta på telefonluren igen. Och i den finns Anita Pettersson. Hallå Anita!
Hej! God morgon, ska jag vilja säga.
Ja, god morgon säger jag också.
Ja.
Det finns på Gotland, du?
Jo, jag finns på södra Gotland i Havden.
Ja. Är det där du har gjort din iakttagelse också som du har skickat in till oss?
Nej, det var ju ganska länge sedan. Det var i fjol våras. Då var vi av någon anledning så var vi lite norr om stan. Jag kommer inte ihåg varför, men vi var i Väskinde eller Lommelunda. Jag kan inte säga riktigt. Och där hittade jag, eller såg jag var ute och gick där. Då såg jag ett hål och så rörde sig ner i hålet. Det var väldigt distinkt det här hålet, tydligt. Och kommer en liten, eller liten, halvstor skalbagge. med, alltså den kommer avigt upp ur det här hålet.
Jaha, med baken före, eller?
Med baken, ja, det jag kallar bak, kan man
ja,
säga.
Ja, just det. Det kanske man inte ska vara helt säker på då.
Nej. Och den var så här blå metallic, skimrande. Det glänste om den.
Mm.
Och hade väldigt tydligt huvud. Jag har tagit ett foto på den.
Jajamän, och det kan någon som lyssnar se på vår hemsida också, hur vackert blåskimrande den här insekten är. Men förlåt, fortsätt Anita.
Ja, och så funderade jag ju väldigt mycket på vad det var för någonting. För först såg jag bara att det rörde sig där nere i det där lilla hålet. Då.
Mm.
Mm. Och blev väldigt nyfiken och så skickade jag in en fråga till er då.
Ja, det gjorde du rätt i. Förr eller senare kan man få ett svar. Vad säger du, Mikael? Vad är det vi ser på den här bilden? Ska vi beskriva den först? Blå, skimrande, ja. Lite så här som blånerat stål? Eller
ja, precis. Och man skymtar ju en väldigt kraftig bakkropp faktiskt. Och som inte alls är täckt av de här täckvingarna som nästan alla skalbaggar har.
Nej, täckvingarna ser ut bara som små axelpuffar eller någonting.
Och förmodligen är det så Anita, att du såg väl den i helfigur så att säga. Och kanske du inte minns exakt hur den såg ut. Men den här stora bakkroppen är väldigt karaktäristisk för just det här släktet som heter majbaggar. Så det var en majbagge du såg, och det är en välsignelse att få se såna där. Och det är ju framförallt på vårkanten som de drabbar oss på öppna gräsmarker, kanske framförallt. Betade marker och vid vägkanter och lite sånt där.
Mm.
Och jag vet inte vad det var för mark. Vad var det för mark du gick på?
Ja, det var ju precis vid en vägkant och... gräsmark kan man ju säga. Ja. Och jag tror säkert att det var lite sandblandet.
Ja, just det. Ja, de gillar lite torrare mark för att de måste ju kunna gräva i den här marken. Och varför gör de det? Det var ju det du såg där, va? Ja, alltså troligen var det en hona som höll på att gräva sina ägggropar. Det var det du såg, så att den rörde sig upp och ner ur den här gropen. Och varför gör de det? Jo, de måste gömma sina enorma äggmassor. Det här är nämligen den art i Europa. Arten heter svart majbagge. Det är den arten som producerar flest ägg utav alla våra majbaggearter i Europa. Upp mot 40 000 kan det vara.
Oj.
Men det är stor variation där. Och hon gräver ett antal sådana här gropar och portionerar ner sina ägghopar i de groparna. Och så täcker de dem. Och så får de ligga där några dagar, äggen, och så kläcks de och blir till små, oerhört pigelina, orangea små larver, så kallade trianguliner.
En gång till.
Trianguliner.
Trianguliner.
Ja, ungulus betyder klo och tri är tre. De har nämligen tre klor på fötterna. Och det har de för att kunna hålla sig fast på bina som de äntrar när de har krypet upp i en blomma alldeles i närheten där de kläcktes. För det är nämligen så att de här triangulinerna, de utvecklas i bon hos vildbin, särskilt då sidenbin, Coletes, men även sandbin. Och de här bina är marklevande, de gräver sina bon i marken, så att triangulinerna strävar efter att få komma med det rätta biet, men det händer ju nästan hela tiden faktiskt, eller i majoriteten av fall, att de kommer fel och hamnar på fel insekt.
Jaha, och det är därför de måste lägga så många ägg då?
Och då kompenserar de det genom att lägga oerhörda mängder ägg, och det är därför den här bakkroppen är så fruktansvärt uppsvälld. Som man ser på bilden.
Så den gör, där ur äggen kommer små larver som klättrar upp i blommor, hakar fast i bin. I bästa fall är det rätt bi, och så lyfter de med biet till biets bo och där utvecklas larven.
Och där utvecklas larven, och den börjar man ta kål på biets eget ägg som ligger där nere i cellen. Så den tränger in i cellen, äter upp ägget, och sen utvecklas den omedelbart till en tjock, fet pölsa, en larv som käkar upp all honungen och nektaren. Och sen ligger den där ett och ett halvt eller ett år kanske, och så De har nämligen en tvåårig utveckling. Så det går långsamt till. Och så kläcks de så småningom.
Då kommer det en sån här... Ja.
Och då är det alltid på våren.
Ja, där av namnet Majbagge.
Ja, exakt.
Vilket drama som utvecklas av din fråga här, Anita.
Verkligen.
Wow.
Man kan säga att de förstår ju egentligen för vildbina, eller?
Ja, men det är ju en slags... Det ingår i systemet. Så att,
ja, det ingår i systemet. Och det är alltid en viss procent av bipopulationen som är parasiterad på det här viset. Mm. Men det får inte bli för mycket, och det blir, det verkar det ju aldrig bli, utan där är en viss reglering och så. Men bin rent generellt är ju väldigt mycket utsatta för många olika slags insekter som parasiterar.
Det kommer vi säkert att få anledning att återkomma till, tror jag.
Hoppas jag.
Tack så mycket, Mikael Sörensson, för den frågan. Och tack Anita Pettersson från Havnhem på Gotland. Hej med dig.
Hej.
Hej då.
Hej då. Nu, alla lyssnare, ska ni spetsa öronen, för nu ska vi ge er lösningen på den förra veckans naturfråga som löd så här. Vi söker en smart hybrid vars vilda ursprungsarter kan sökas österut. Den spred sig över världen och gav namn åt både finare växthus och sin egen färg. Att det rör sig om ett äpple från Kina är en missuppfattning som bitit sig fast. Och vad då smart i ledtrådarna? Jo, som är klyftig. Rätt svar är nämligen apelsin. Och vinnarna som vi har dragit är Olle Antonsson i Stockholm som får en termos. Elisabeth Bengtsson i Fiskebäcks Kil som får en tygkasse. Och Birgitta Hermansson i Trollhättan som får ett tygmärke. Grattis alla tre! Och orangeri är ju det här finare växthuset som det talades om. Det är ett så vackert ord, skriver Marie Ganting i Uppsala till exempel. Kan man säga att vi sitter i ett orangeri nu, Sofie?
Nej, inte riktigt tycker jag. Utan, ja, vi har ju för all del apelsiner bredvid oss. Ja. Men nej, men växtorangerier brukar ha en norrsida som är stängd av tegel eller så, som lagrar värme under dagen, och sen är det fönster åt de andra sidorna.
Byggt på ett lite sydvänt sätt liksom.
Ja, precis. Det här är ju ett rent växthus.
Ja, just det. Ja, vi har ju som sagt var ett apelsinträd alldeles intill då, så det är till och med fina apelsiner som hänger här. Nu är det lite rörigt här för att vi har mikrofoner och bord och vi kommer inte åt det riktigt. Men igår eftermiddag när det var lite lugnare så var du och Helena Söderlund här och tog er en närmare titt och sniffade faktiskt en hel del på det också. Ska höra hur det lät.
Om man skulle få välja hur man skulle lukta själv, då skulle jag vilja lukta apelsinblomma. Det är så fräscht och tvåligt, men samtidigt tycker jag tung, komplex doft och söt. Hemskt bra.
Ja, den är helt underbar. Och vita blommor.
Alltså flera hundra substanser i doften apelsin. Och det är körtlar fyllda av eterisk olja. Och det kan man se... De här körtlarna kan man se om man håller upp mot ljuset. Både blad och blommorna så är det som vita prickar som doftar så himla gott. Det här använder vi ju till parfymtillverkning. Både blommorna, bladen och fruktskal faktiskt.
Själva blommorna luktar ju inte precis vad jag tänker apelsin.
Nej, de har ju mycket lite annorlunda...
Väldigt mjuk komposition. Och härlig, stark och stor doft.
Och det här är ju förstås för pollinatörer. Och där har vi många, bin, flugor, fjärilar. Men de här körtlarna som sitter på skal och i blad och även på barken är ju som försvar mot växtätare och andra skadegörare.
Så är blommorna så lockade till och de andra ska liksom mota bort?
Ja, kan man säga. Men nu går vi över till frukten tycker jag, för det är ju
det man oftast gillar.
Liksom. Nu tar vi en apelsin.
Nu plockar du en stor fin apelsin från den här apelsinplantan som står i växthuset här.
Ja. Sen har vi har ju olika grupper av apelsiner. Vi börjar med den stora gruppen blonda apelsiner. Valencia är den vanligaste sorten. Vi har också Chamuti eller Jaffa-apelsinen. Och sen har vi ju en grupp som heter navelapelsiner. Det är mycket i handeln just nu, eller hur?
Ja.
Ja. Och de har ju en
liten extra krans av klyftor uppe i ena änden av apelsinen. Ja, som en liten apelsin egentligen. Och det är en mutation som uppstod på 1800-talet, första gången beskrivet i Brasilien. Tillsammans med den där, för den är ju inte så mycket att ha, den där mini-apelsinen. Men så blev det också en väldigt söt och god apelsin och kärnfri.
Aha,
så okay. Därav succén med navelapelsinen. Sen har vi en...
Ja, en lite mindre som du tar och skär upp här nu.
Tredje grupp. Du anar kanske här, för den är lite röd i skalet.
Lite röd i skalet, ja.
Då har vi ju blodapelsinerna.
Oh, precis, de är väldigt goda.
Det är också en mutation från början, att den då får antocyaniner, färgämnet, det röda som är speciellt. Och det bildas ju bara om det blir skillnader i temperatur mot natt och dag. Så de behöver man odla på särskilda ställen. Annars så odlar vi ju apelsinerna i subtropiska områden nästan över hela världen. Storproducenterna är Brasilien, Indien och Kina.
Okej. Okay. Men Kina då, det heter apelsin. Det är äpple från Kina, eller?
Precis, så är det. Från tyskan apfelsine, så har vi då apel, äpple från Kina, sina.
Här säger vi apelsin, men i en del andra delar av världen så utgår man från det här orange, alltså orange. Och,
ja, just det, naranja till exempel. Så att det kommer ifrån äldre namn. Redan bort i Indien så har de ett namn med ord som liknar det, och så har det blivit orange och naranja och andra.
Just det. Så det kommer från frukten från början, och sen har det blivit till färgen orange också då.
Precis, ja, just det. Just det. Uh-huh. Det här är ju ett släkte trassligare än något annat inom botaniken, kan man säga. För att de här arterna, alla citrusarterna i princip kan korsa sig med varandra, gör det naturligt eller har gjort det med människans hjälp flera tusen år. Men det man kan se och säga om apelsinen, det är att det kommer av hybrider mellan mandarin och pompelmus. Den här stora citrusfrukten, i affären heter den ibland pomelo, det är engelska namnet, men på svenska heter det pompelmus. Och korsningar därav har gett upphov till apelsinen.
Ja, och vad goda de var, Sofie, de här apelsinerna. Jag fick ju smaka en liten klyfta av den.
De här härifrån, ja.
Ja.
Jättegoda.
Mm. Apelsiner är goda överhuvudtaget. Gunilla Widstig i Borgholm, hon skriver i sitt svarsmail till oss: apelsin är min favoritfrukt smakmässigt. Tycker den är jobbig att skala, men min man brukar göra det åt mig. Och det känns som en lyxig kärleksgärning efter 52 år tillsammans.
Oj.
Fint. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio i P1 som idag sammanför lyssnarnas frågor och vår naturpanels svar till ett nästan 2 timmar långt frosseri i naturfascination. Och det är Mikael Sörensson och Sofie Olofsson och Susanna Åkesson som står för svaren. Ni kan skriva till oss på naturmorgon@sverigesradio.se och under direktsändningen ringa på telefon 046 222 77 37. Och där svarar botanist Marie Vidén. Och apropå telefon så är väl en telefonlinje öppen till Jämtland nu, tror jag. Hallå där uppe, Mattias.
Hallå, god morgon.
God morgon. I Föllinge, stämmer det?
Föllinge, stämmer bra det.
Då är man någonstans norr om Östersund, va?
Jajamän.
Ja. Vad är det du undrar över?
Jo, det var i september under älgjakten. Jag gick med hund, så hund försvann ut på sök. Så jag satte mig ner och skulle vänta in hund. Då. Och då tittade jag mig runt omkring, och så i en buske där så tänkte jag, är det en mus som är spetsad på en gren där? Nej, jag tänkte, det måste vara ett löv. Men så gick jag närmare och då såg jag att det var en mus som var spetsad på en gren. Så då undrar jag vad det är för djur eller fågel som gör det där.
Som gör på detta viset, ja. Hur såg den ut? Var det, såg man någonting av så här lång eller kort svans? Eller?
Jag tyckte svansen såg ganska lång ut, tycker jag. Och så var det ju spetsad ifrån munhålan och upp emot ändtarmen.
Oj då! Ja, okej. Okay. Ja, nu är vi ju inte kanske ute i första hand ute efter identiteten på musen, men Susanne, nej, utan förövaren.
Ja, det låter det lite makabert, va? Att se spetsade däggdjur, smådäggdjur på grenar sådär. Men det finns en fågel som är specialist som gör det här, och det är varfågeln. Och det är ju en fågel som är släkt med törnskatan. Har väldigt spetsig näbb, ser ut lite som en rovfågel faktiskt i formen. Och det här är ju en tätting, en lite mindre fågel faktiskt. Men den livnär sig på olika typer av däggdjur, fåglar och ibland även insekter som den kan sätta upp så här på buskar. Beroende på var de här lever. I Sverige så är de ju vanligare längre norrut i Sverige, men de kan röra sig, så vi kan se tillfälligtvis i vissa områden i alla fall varfåglar även under vintern. Och du var ju ute på älgjakt när det var barmark fortfarande, gissar jag. Och då brukar de här smådäggdjuren vara dominerande. Och speciellt olika arter av sorkar. Och sen man har tittat i olika områden i Europa var de lever av de här varfåglarna och vad de sätter upp. Det här är ett skafferi helt enkelt. Så när de får tillfälle att fånga en mus eller en sork så kan den sätta upp den här på en spetsig pinne. Mm. Och då är det lite olika typer av träd. Hos dig, var det någon grangren eller vad var det för någonting som det kunde ha varit?
Nej, jag tror det var någon vide.
Okej, det var vide. Ja. Just det, för det är en av de vanligare arterna nämligen.
Har man undersökt detta? Vilka trädslag den helst spetsar på?
Slån är dominerande, men även salix då, olika sälj och viden är väldigt vanliga. Ja. Sen brukar man också kunna se dem på taggtråd faktiskt. Jaha. För de lever, de här fåglarna, i lite öppnare marker. Det kan vara hyggeskanter, även betade områden och så.
Det kan finnas någon taggtråd kvar där. Ja, du Mattias, är det en fågel, varfågel, är det en fågel som är bekant för dig?
Nej, jag tror aldrig jag har sett den faktiskt.
Den är, vad ska man säga, den är alltså grå, svart. Och vit.
Ja, och ryggen på fågeln är väldigt vackert grå. Ja. Och sen har den på fjädrarna, alltså flygfjädrar och så vidare. Och den har en liten svart mask, så den ser ut lite som en bandit kan man säga.
Och lite långsmal i hela sin, alltså en ganska lång fågel på något vis.
Det är en väldigt vacker fågel faktiskt, men den är specialiserad på det här. Och sen varierar ju deras bytesval beroende på vad de får tillgång till. Så de här sorkarna är vanligast på hösten och vårkanten. Och sen mitt på vintern så blir det vanligare att det blir möss som rör sig mer ovanför snöytan. För när snön täcker marken så har de ju svårt att hitta de här sorkarna. Och sen kommer fåglarna in i dieten typ februari när det är svårare att hitta mössen och snön är ännu djupare. Så det här varierar lite grann då över året vad de spetsar för någonting.
Oj. Ja. Och detta som, om det var en lång svans på den här, då kan vi anta att det var en skogsmus.
Jag skulle tro att det är det om det var en väldigt... Ja. Men de kan också faktiskt ta vanliga näbbmöss, och de har ju hyfsat långa svansar de också.
Mm. Ja.
Är det enda gången du har sett något sånt här, Mattias?
Eller
har
det är det.
Ja, jag har aldrig sett det. Däremot har jag sett varfågel någon gång ibland på vintern här nere i södra Sverige. Mm. Men en fråga, varför heter det varfågel?
Det kommer jag nästan inte ihåg just nu på raka.
Jag tror att jag har läst någonstans att det har med varsel och att den är varsk, att den är väldigt uppmärksam och varnar. Den heter varsler på varsler på norska. Så att jag tror det har med det. Okay. Det har inget samband med härfågel.
Nej.
Annars kunde man ju tro att det var varfågel och härfågel på något sätt. Jag hörde ihop. Men så är det icke.
Men det är en vacker fågel. Du får spana efter den.
Ja. Mm. Jag får göra det.
Och du har den nog helt året om där uppe, va?
Absolut. I norra Sverige så lever de året runt. Och det är därför de samlar byten också, för att de har ett revir.
Ja, just det. Man hamstrar. Yeah. Man hamstrar där för framtida bruk. Tack, Mattias.
Ja, tack själv.
För att du var så uppmärksam.
Ja.
Ha det gott.
Bra.
Tack.
Hej.
Hej,
hej. Hej då. Ja, nu kommer det en fråga till Mikael av ett lite annat karaktär. från ett lite annat håll kan man säga än vanligt. En lite annan ingång. Mm. Gunilla Melin i Tyresö har den här gången inte varit ute i naturen utan på Medelhavsmuseet ja. I Stockholm. Hon skriver, än en gång blev jag fascinerad av skarabén. Vet att den hade stor betydelse i tidiga Egypten. Berätta gärna mer om den. Skarabé. Mm. För det första, vad är en skarabé?
Det är en skarabé. Ja, jag håller en i handen faktiskt här. Det är ju en skalbagge. Och just den här är ju alltså då en modell utav, eller en amulett kanske man kan säga, utav den här blåsvarta skalbaggen som det är i själva verket. En släkting till vår månhornbagge, eller ja, även våra tårdyvlar och så. Kraftiga, i det här fallet lite plattad art, men många arter är lite mer rundade. Kraftiga ben, kraftiga grävben, med vilka de gräver ner sina gödselkulor i jorden. Eller ja, spillning överhuvudtaget, som de är specialiserade på. Och den här arten är ju, åtminstone har varit väldigt vanlig på många ställen runt Medelhavet kan man säga. Den kanske har minskat just på vissa håll i Egypten, åtminstone runt pyramiderna i Giza där jag också har varit och letat. Jag såg bara någon enstaka sådan när jag gick en runda runt Keops pyramid.
Jaha, så när andra tittade upp på pyramiden så tittade du efter skalbaggar.
Ja, precis. Jo, visst. Men det finns ju vittnesmål från tidigt 1900-tal. De var ohyggligt vanliga. Kom flygande genom luften så fort en kamel släppte någonting så var de där och började ösa upp, så att säga. Så att det är ju det. Skarabé är ju ett grekiskt ord, skarabeos, som betyder skalbagge. Men grekerna kom ju inte till Egypten förrän långt senare i historien, så att säga. Det stora egyptiska riket var ju ett stängt rike, ett hemligt rike. Och de använde ett helt annat ord för den här skalbaggen, nämligen keper. Och det är lite lustigt. Keper har alltså det är ett mångtydigt ord. Det kan betyda övergång. Det betyder att bli, även som ett verb. Att bli, att övergå. Och det är alltså då en symbol för transformationen från livet till döden. Och det är här den här skarabén kommer in som symbol, som en djupt tyngd symbol kan man säga. Och den figurerar överallt i den egyptiska religiösa historien och symboliken kan man säga. Och det har ju, man har velat koppla ihop det med djurets förmåga att rulla den här kulan som verkar pågå i evighet. Men så plötsligt försvinner den ju och är borta ett antal veckor. För då har den ju grävt ner sig då och käkar upp de här och lägger sina ägg. Och sen helt plötsligt dyker de upp igen ur ingenstans.
Så att det är som att de dör och återuppstår, ja, dör och återuppstår.
Och så har man dratt den här parallellen, för man tyckte sig säga att de rullade kulorna från öster till väster. Alltså likt solens och stjärnornas gång på himlen. Så ofta så avbildas de här skarabéerna, eller har ofta på undersidan av de här amuletterna tecknet för Ra, solgudens tecken, så att säga. Så man tänkte sig att det var, det blir alltså liksom, skarabén blir en symbol för skaparen också då, va? Som rullar solklotet över himlen. Och så det är en djupt, och de här skarabéerna, de används förmodligen än idag på vissa håll. Inte bara i Egypten utan andra.
Du menar själva amuletten då?
Ja, amuletten då, va?
Konstföremålet.
Man säkrar inte dem eller någonting sånt, utan konstföremålet helt enkelt. Och allt. Till exempel kvinnor som vill ha barn, de lägger en skarabé på marken och så kliver de över den 7 gånger åt vardera hållet. Och så dricker de ett glas vatten i vilket skarabén har sänkts ner för att då öka chanserna att bli gravida.
Jaha. Oj. Det, allt detta kring, alltså, har byggts upp då över en piller, en sån här gödselkule rullande,
ja.
Liten dyngbagge.
Ja, den heliga pillertrillaren. Så
tack.
Ja, Ja, det finns mycket mer att säga.
Ja, jag förstår det.
Men det tar vi nästa på.
Ja, du visade en hel bok om skarabena för oss igår, så jag förstår att det finns mycket att säga.
Men nu låter vi den här rulla apelsinen över bordet här.
Ja, titta. Den är väldigt vacker, den här blå keramikskarabena.
Den går ju baklänges faktiskt i verkligheten.
Så. Nu rullar han en apelsin över vårt tillfälliga studiobord här. Ja, tack så mycket Mikael, och tack Gunilla Melin som ställde frågan. Mikael, du berättade i förra väkteriet om hur övervintrande dagfjärilar klarar vintern genom att höja sin sockerhalt i kroppsvätskorna. Ungefär som vi häller glykol i kylarvattnet på bilen. Detta ledde till följande fundering från en lyssnare.
Hej, jag heter Elisabeth Grönte. Jag hörde i ett tidigare program att fjärilar producerar socker på vintern för att klara sig. Och då tänkte jag fråga om det är samma fenomen med till exempel murgröna eller en växt jag har i trädgården som heter vintervinka. Och på de här växterna så är bladen mjuka och fina även om det har varit minus 20 grader. Och då undrar jag, blir det en sockerproduktion i växten när kölden kommer? Kommer den smygande eller sker den när den är sådär stark som den har varit nu med många minusgrader? Eller har växten det här, eller har växten något annat ämne som skyddar den? Det var min fråga.
Sofie, hur kan murgröna vara så mjuk och grön mitt i den strängaste kylan?
Ja, men det är precis som Elisabeth säger, att de producerar socker. Socker, men även andra ämnen som sänker fryspunkten. För det värsta som kan hända är ju att det blir iskristaller inne i cellerna och då sprängs de. Så allt för att undvika det. Men det finns fler anpassningar. Till exempel cellmembranen, det som omringar cellen, är ju väldigt viktigt förstås, att det håller och är bra. Så där tillverkar de lite kyltåliga fetter för att vara lite mer flexibla. Det hela börjar ju med att växterna registrerar kylan. Och det gör de när, för cellmembranet blir stelt. Och cellskelettet förändras lite grann också. Och det startar en lång rad processer inuti cellen. Och det här görs då när temperaturen sänks på hösten. Så det kommer successivt, alla de här förändringarna. Så att varje växtcell anpassar sig till kylan. Sockret är väldigt viktigt i det här fallet. Fungerar också som näring under den här kalla tiden. Och också sen för att återhämta sig på våren så är det här sockret väldigt bra. Så att ja, socker är en viktig del av kylprocessen eller tåligheten, kyltåligheten. Och jag menar, vissa växter kan ju sänka fryspunkten så att de har ända ner till minus 40 grader. Så det här är ju fantastiskt.
Ja, det är det verkligen. Och som svar på Elisabeths följdfråga där, så förstod jag det rätt då, att det kommer gradvis det här. Så det här, den här köldtåligheten, den finns på plats redan när det sen blir en riktig köldknäpp. Då är den redan, när man har förberett sig ända sedan hösten.
Precis, och så avtar det på våren och sen så börjar de. Mm. De kan mycket.
Just det, precis. Och det är ju inte bara växter. Nu har vi sagt växter, fjärilar som gör detta. Jag tror att det finns andra djur som kan på olika sätt också skydda sig. Fiskar och sånt som kan. Och jag tror att det är motsvarande, liknande processer där.
Ja, det tror jag. Även om jag inte är någon fiskexpert så...
Ja, det var jag har fått intryck av också. Det är ju liksom alla har väl olika sätt att lösa samma problem då. Att leva i kallare klimat och på något sätt se till. Och vad är det man vill akta sig för? Att cellerna sprängs helt enkelt.
Ja,
därför att det fryser till is inne i cellerna.
Precis. Ja.
Tack så mycket, Sofie. Ja, vi ska se, det kommer in små meddelanden från lyssnarna här då och då, min ögonvrå. Om ni undrar varför jag tappade koncentrationen nyss, så var det för att jag läser att Sofia har skrivit att hej, hörde ordet pompelmus. Det var alltså en av förfäderna till apelsinen som vi pratade om tidigare. Och tänkte på att grapefrukt heter ju pamplemousse på franska, jag ville bara nämna det.
Ja, just det. Och så de är ganska nära släkt, pompelmusen och grapefrukten också. Ja.
Tranor är ingen särskilt ovanlig syn, men tranor som stolpar ut i sjön på sina långa ben tills de inte bottnar längre och börjar simma. Klart man undrar. Klart att man skriver till Naturmorgon och frågar vad det är som pågår. Och de där krypen som kikar upp ur hålen i sanden som små ilskna gubbar i lådan. Vilka är de? Ja, det är frågan. God morgon, god morgon och välkomna tillbaka till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och idag ägnar vi alltså hela programmet åt frågor från er som lyssnar. Frågor om allt tänkbart naturrelaterat, och ändå skummar vi bara på ytan, ska ni veta. Vi får oerhört många intressanta frågor från er som lyssnar. Så många att vi inte har en chans att ta upp alla. Men vi ska försöka hinna med så många som vi kan. Och detta gör vi med våra kära experters hjälp. Småkrypstjänaren Mikael Sörensson.
Ja, hej, hej.
Storkrypstjänaren, får jag säga så, Susanne Åkesson.
Ja, god morgon.
Och växtkonnässören Sofie Olofsson.
Hej.
Hörrni, vi har precis tagit oss över tröskeln till februari. Snart kommer sånglärkorna att sjunga över fälten här nere i Skåne. Det är inte länge till.
Mm.
Det är redan nu ganska varmt, ganska grått. Skulle ni säga att det är vintergrått eller vårgrått?
Nej, det är definitivt vårgrått, för vi har ju både snödroppar och vintergäck och hassel och annat som blommar. Så det, nu börjar det.
Och här inne i Medelhavshuset där vi sitter i Botaniska trädgården, där är det ju verkligen vår. Det är mycket som blommar och doftar. Det är helt fantastiskt här inne.
Ja, det är både jasmin, apelsin, snödrottning som samsas om luften här inne. Och ovanför oss här blommar ju körsbärsmyrten. Så att det är definitivt vår i Medelhavet.
Ja. Skriv, ni som lyssnar, skriv gärna till oss om ni har fått vittring på våren eller om det är jättehärlig vinter fortfarande hos er, lite längre norrut. Eller förstås om ni vill skicka frågor till vår panel. Helena Söderlund, hur gör man då?
Ja, men då gör man så att det allra lättaste kanske är att skicka ett mejl, och det är på naturmorgon@sverigesradio.se. Och då sitter jag där och håller koll nu under morgonen, och där håller vi koll alltid också.
Mm.
Och sen så kan man också ringa nu under morgonen till 046 222 77 37. Alltså 046 222 77 37. Och där sitter den eminenta botanisten Marie Vidén och svarar. Man kan också få svar direkt där. Eller så tar vi emot frågan och ser om vi hinner ta med den idag eller lägger det fram.
Ja, det kommer ju ett...
Och det finns på sociala medier också ju.
Ja, det gör vi. Ja, vi har ju ett vekteri kvar här som vi kan spara frågor till i början av mars också. Tack, Helena. Då är det dags att... vända uppmärksamheten mot den här timmens första telefonmedverkande. Och det ska vara Carl Inge Jansson. Hallå, Carl Inge.
Hallå, hallå.
Hej, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Varifrån har vi dig med?
Jag sitter i Borlänge. Eller bor i Borlänge.
Ja. Och det var Anja Joelsson som skrev till oss. Men ni hör ihop ni två. Hon var upptagen så du fick ta över.
Ja.
Var det så?
Ja, det stämmer bra.
Ja, det är bra. Ni två har sett något väldigt fascinerande 2 år i rad. Men det var inte i Borlänge då?
Eller? Nej, det var vid sommarstugan i en sjö som heter Norra Hörken.
Är det också Dalarna, fast lite längre sydväst?
Sydväst, ja.
Berätta vad det är ni har sett.
Vi har ju sett tranor med en unge som simmar över sjön på kvällarna. Och de kommer, vi har sett dem flera kvällar i rad. de här två åren. Bara på kvällarna. Och vi har ingen liksom koll på när de simmar tillbaka. Eller också, för de kommer från samma håll varje kväll och simmar över sjön. Mm. Och jag funderar på om det är så vanligt att de simmar så långt. Och den där lilla ungen, vi blev så förvånade. För det är långt, det är 500 meter över sjön när de simmar över.
De har med sig en unge alltså?
Ja, det har de. Mm. Och det här var ju, det var ju i juni, så den här ungen var ju inte speciellt stor.
Nej.
Mm. Jag vet inte hur vanligt det är att de simmar.
Ska jag fråga Susanne Åkesson här?
Ja, det här är ju fantastiskt. Man kan inte riktigt vänta sig kanske att en trana ska simma. Men det kan hända att de gör det när de behöver transportera sig. De har ju inte simhud mellan sina tår som andra fåglar som verkligen lever i vattnet har. Så det kostar lite extra energi för dem faktiskt att simma. Men de kan simma. Och ungarna är ganska bra på det, medan föräldrarna då kanske får kämpa på lite mera för att klara av att simma. Och man kan ju undra, varför simmar man och varför går man inte bara, eller varför flyger man inte? Tranorna i vanliga fall flyger ju riktigt bra och flyttar ju faktiskt ända ner till Spanien. Men det är intressant med tranan. För i samband med att de föder upp sin enda eller två unga brukar de ju kunna få också, så är det vanligt att de fäller alla sina flygfjädrar, stjärt och vingpennor. Och det kan ske ganska snabbt faktiskt. Bara på några minuter så kan de flaxa med vingarna väldigt intensivt och så släpps alla flygfjädrar.
Oj!
Och då blir de ju flygoförmögna under den här perioden när de har ungen. Men det här sker inte varje år. Det är ett väldigt speciellt sätt som stora fåglar har att byta sina fjädrar. För det måste de ju alla fåglar göra regelbundet. Och de mindre fåglarna, de byter alla sina fjädrar en gång per år. Men för trana så sker det vartannat till vart fjärde år som de byter alla sina flygfjädrar på det här sättet.
Ja, det kan nog stämma, för det här första gången vi såg det var 21 och sen i 22 då såg vi dem inte, men i fjol då kom de tillbaka igen. Så 21 och 23 har vi sett dem på Sume.
Ja, intressant, för att det är också spännande, för att det beror på hur paret ligger i sin egen cykel att byta sina egna fjädrar, och det är bara typ 10% av fallen när båda mamman och pappan i paret fäller alla sina fjädrar samtidigt. Så att det beror på lite grann vad det är för par ni har där också. Så en individ kanske kan klara av att flyga medan den andra inte kan det av föräldrarna.
Men så länge de har en unge som ju absolut inte kan flyga, så är ju inte flyga ett alternativ för familjen så att säga. Så att vill de ta sig någonstans, då måste de ju göra på något annat
sätt. Då måste de gå. Ja. Eller som i det här fallet så kan de ju också simma. Men om man tänker på den här ruggningen som är väldigt speciell då, så är den unik för tranan att den över tid, om man tar med i medeltal, så kan det ta 2 veckor att byta fjädrarna. Egentligen är de flygoförmögna upp till 50 dagar när de väl byter dem, men det är en extremt liten tid de använder för att byta fjädrar.
Kan man tänka sig att det finns att de upplever den här andra sidan av sjön som en tryggare plats att övernatta på? Så att det är därför de gör den här förflyttningen.
Precis.
Och sen simmar de förmodligen tillbaka innan ni vaknar. Sen kanske Carl Inge. Så att ni aldrig har sett dem simma tillbaka igen. Men
precis,
att det är en tryggare plats att övernatta på.
Det är därför de förflyttar sig. Och det är ju räven framförallt som kan vara ett rovdjur som är farligt för dem.
Fantastisk iakttagelse, Carl Inge.
Mm.
Och man skulle ju vilja se en film av hur det ser ut under vattnet när de vevar med de där långa benen utan simhud.
Ja. Vi har ju funderat, om kommer de i sommar igen så ska vi sätta oss och vaka en natt för sig.
Ja,
och
precis.
Om de tar sig tillbaka.
Ja. Exakt.
Gör det.
Så får ni höra av er till oss sen efter
det. Vad kul.
Ja, ser vi något så skickar vi väl en ny film på sen.
Ja, precis. Gör det. Ja. Tack Carl Inge Jansson och hälsa Anja Johansson och tacka också.
Det ska jag göra. Tack så mycket.
Hej då.
Tack. Hej.
Hej då.
Då kommer en brev eller mejlfråga här från Bengt Bertilsson i Berghem i Västergötland har skrivit. Han har skickat en bild på en stinksvamp och så skriver han mycket träffande att det här ser mer ut som en flugsvamp. Det sitter nämligen ett helt släktkalas av flugor på, ja, jag får lov att säga ollonet på den här svampen. För det är ju så här den svampen ser ut. Den ser ju ut som ett manligt könsorgan, med stånd också, rätt upp bara. Vit fot och sen ett brunt, ja, ollon då, även om man kanske inte säger så i svampvärlden. Och där uppe då sitter väldigt mycket flugor på den här bilden. Och Bengt undrar, han ser att det är åtminstone två olika typer av flugor. Är det hanar och honor eller är det olika arter som är där och kalasar? Han skulle vilja veta mer om både svampen och om detta. Ska vi börja med svampen, Sofie?
Ja!
Evolutionen har humor.
Det här är nog det fräckaste naturen erbjuder oss, ja. Skulle jag tycka. Ja, Phallus impudicus på vetenskapligt namn.
Betyder fall, är den oblyge?
Ja.
Phallus.
Mm. Ja. Det börjar ju, det här är ju ett skådespel man också skulle kunna följa. Det tar en dag ungefär, men det börjar som ett ägg. Stort som ett hönsägg, alldeles vitt i marken. Ofta på kvällen så sprängs det av den uppträngande foten som sträcker sig ungefär 20 cm upp, tar några timmar. Och sen så i toppen är det då en nätmönstrad mössa som är full av slämmig grön spormassa. Och det är ju, ja, med det här kommer en jättestark doft av ruttet as. Och det känner vi ju människor också väl på tiotals meter.
Men det är ju så man hittar den här svampen, skulle jag säga. Plötsligt luktar det dött djur och så, ja, börjar man leta och så hittar man den här svampen.
Och det här attraherar ju flugor, eller hur, Mikael, och snig där och annat, ja, som käkar upp spormassan och på så sätt sprider svampen.
Precis.
Smart.
Ja. Jo, nej, så går det till. Och de infinner ju sig omedelbart faktiskt. Så att på morgonen när svampen är så att säga i sitt färska flor så kommer alla flugorna och mycket annat också. Och sen ganska snabbt så vissnar ju svampen. Det går ju liksom på en dag eller ett dygn eller någonting i den stilen.
Mm.
Och det är framförallt då på förmiddagen som flugorna är där. Och naturligtvis en bit in på eftermiddagen också. Så länge det varar. Och de är där för att födosöka. Så bilden här visar då alltså födosökande lite större flugor, kan man säga. Man har gjort undersökningar bland annat i Danmark på där man verkligen har försökt att samla in allt som kommer till en sån här stinksvamp. Och på bara några timmar så lyckades man samla in 1700 exemplar utav flugor från 16 olika familjer.
Wow.
Så att det var väldigt många. Och det är lite kul att det är så många, för att på bilden, jag har försökt identifiera vad man ser på bilden här. Och där ser vi åtminstone 6 arter från 4 olika familjer.
Mm.
Och dessutom är det intressanta förhållanden. Jag har också försökt gissa mig till vilka kön som är företrädda här hos de olika arterna. Men om jag liksom bara lite snabbt rabblar upp det så har vi 6 exemplar av den gråsvartrandiga, den som dominerar lite grann här storleksmässigt. Polietes lardarius heter den. Det är en husflugesläkting. Och som är specialiserad just på stinksvamp som föda, observera. För den lägger nämligen sina ägg på ett helt annat ställe, nämligen i kodynga. Och därav kan man postulera att det måste finnas kohagar alldeles i närheten av var den här...
Jaha, om den flugan dyker upp.
Ja, om den flugan dyker upp så måste det rimligtvis finnas kossor, inte allt för långt borta. Och sen har vi 16 exemplar av en suiljaart som hör till familjen myllflugor. Och där tycker jag mig se både hannar och honor. Men utav den förra arten så verkar det bara vara honor. Och det stämmer nog ganska bra, därför att hanarna sitter borta på kodyngan och väntar på att honorna ska komma.
Det är ganska ett vanligt fenomen inom flugvärlden. Och sen har vi då en gråsvart-brun faunieart och som också är en husflugesläkting. Och sen har vi en buskfluga, en vacker i mitten på bilden kan man säga, som är rödbrunaktig avlång.
Mm. Vi ska förstås säga att den här bilden finns att beundra. Man kan själv räkna in alla de här arterna om man vill på bilden på vår hemsida. Jag vet inte om vi kan lägga upp den på sociala medier utan att algoritmerna plockar ner den som alltför oanständig. Vi får se. Vi får se.
Och där är någon spyfluga och lite annat smått och gott också.
Vilken flora,
jag
vilken fauna.
Jag måste ändå lägga till, jag har ätit. Inte själva toppen på stinkfrukt, men det här ägget, det här lite omogna svampen kan man äta i rått tillstånd. Krispigt och nötigt.
Så där.
Även om man inte ska äta råa svampar generellt, så gjort ett undantag.
Och detta gör de alltså, för svampens räkning så blir det spridning av sporen som blir resultatet av de här besöken. Tack så väldigt mycket båda två för detta. Susanne, nu har du suttit och bara lyssnat och njutit på detta. Nu ska du få jobba. Ja. Superexpert på tornseglare, men även förtjust i svalor. Här får du en fråga från Eje Marklund i Skellefteå.
Sen jag var barn så jag funderade på svalor som fångar mygg. Och min fråga är, de ser ju ut och ändrar riktning stup i ett. Om de jagar efter ett och ett mygg eller om de bara flyger med öppen mun och får i sig det som råkar hamna i käften helt enkelt. Men sen funderar jag på, ett mygg är ju litet. Hur många mygg måste man fånga på en viss tid för att det ska löna sig? Man får i sig tillräckligt för att inte svälta ihjäl. Det måste ju också bli över till fågelungarna.
Bra frågor, Eje. Ska vi ta den första, Susanne? Plockar de bitarna ett och ett, eller trålar de liksom fram med näbben öppen bara?
Ja, alltså de är faktiskt ganska selektiva, svalorna, när de tar sina insekter, och det är de när det gäller storlek och antal. Och om de kan så försöker de fånga lite större byten, det ger ju mer varje byte. Och det är inte bara mygg som slinker in. Det är mycket annat, och många flugor till exempel kommer in.
Jag ska säga förresten att av Ejas ursprungliga mejl till oss så kunde man nog sluta sig till att det är husvalor. Jag tror att vi har lite husvalar på burk här, så vi kan få lite atmosfär också.
Just det, trevligt.
Tillbaka till ordningen.
Ja, det här är ju en husvalan flyger och fångar sina byten lite högre upp i lufthavet än till exempel ladusvalan, som vi ofta har boende hemma hos oss också, fast då ofta inne i ett lider eller lada eller någonstans. Men husvalan lägger sina bon under takkanten kan man säga. Och de är alltså selektiva och fångar varje byte enskilt, och det då man ser dem så att säga röra sig väldigt med hjälp av stjärten. Stjärten kan de spärra ut så de kan svänga väldigt snabbt så här. Och de kan ta upp till 100-200 byten beroende på storleken, och under sommarmånaderna kanske bladlös i lufthavet kan vara en del av byten till exempel.
100-200 byten per vadå?
Per gång de är ute.
Ja. Och sen flyger tillbaka och matar ungarna.
Och då ser man ofta att de har samlat ihop alla de här små insekterna i munnen, fast det hänger som en liten påse under näbben. Där brukar de förvara dem. Och sen när de kommer tillbaka så kan de leverera den här maten då.
Ja, så med goda ögon kan man se att en förälder är redo att...
Ja, och så när de har levererat en sån här omgång mat och spritt dem bland ungarna så äter de lite själva. Och sen så fortsätter de att samla till en ny omgång så här. Och det här är en positiv balans, att de kan leverera... mer energi än vad det kostar att samla in den. så att de kan uppehålla sin egen, så att säga, energikostnad för att flyga. Och de har ett överflöd då, så att de kan leverera insekter även till ungarna så att de kan tillväxa i boet.
Så det är sällan något problem att de plötsligt får soppatorsk i luften för de får i sig för få insekter? Så
soppa,
är det inte.
Soppatorsk kan uppstå när det är väldigt kallt ute, när det inte är så många flygande insekter. Och då hamnar vi, ja, när flyger, slutar insekter flyga, då kanske 5 grader i luften eller någonting sånt där.
Någonting sånt, ja. Men en kall sommar kan ju vara besvärligt.
Ja, det kan, och kallt väder, regnigt väder, då kan det uppstå problem.
Ganska väderberoende med andra ord.
Just det. Mm. Men de föredrar, de är ganska selektiva när det gäller insekter och gärna lite större faktiskt. Upp till en centimeter, 2 centimeter kanske till och med. Mm.
Ja, det här är som ni hör Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Vi sänder idag från Botaniska trädgårdens växthus i Lund i Skåne. Och det här är det tredje av den här säsongens sammanlagt 4 träffar med vår naturpanel som består av Susanna Åkesson, som ni hörde nu, och Mikael Sörensson och Sofie Olofsson. Ni kan nå oss under direktsändningen på 046 222 77 37. Annars som vanligt också förstås på mejl naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier. Nu Mikael får du dra lite minnes en film som vi har fått skickad till oss. Lennart Adell har filmat förnämligt, förtjänstfullt och skriver så här: jag är väldigt nyfiken på vad det är för märkliga små kryp som lever i marken runt vårt sommarhus. De tittar upp ur små hål i den tilltrampade sandjorden, cirka 3 mm i diameter hålen, tror jag han menar. Sitter man still poppar de upp efter ett tag och sitter som lock i hålen, men så fort man rör sig en aning försvinner de kvickt ner. Mm. Väldigt fin film som finns att se på vår hemsida. Mm. Man ser alltså små saker som kommer upp med att, jag vet inte om det är ansiktet. I så fall är det väldigt platt och det kommer upp till mynningen och lägger sig som ett lock där uppe. Det ser väldigt speciellt ut. Du nickar väldigt som att du vet den där. Det vet jag precis vad det är.
Ja, men det hoppas jag väl. Jo, nej, men har man lite tur så kan man ju se de här, både de här absolut cirkelrunda hålen och invånaren där i, som har en tendens till att försvinna väldigt fort när man närmar sig. De är väldigt känsliga för skakningar i marken och så. Och så där, och det kan man förstå, för att själva kroppen är nog, den är lite oskyddad och mjuk och fin, men det här fruktansvärda huvudet med enorma käkar, det är förstärkt på alla sätt och vis och bildar, precis som du säger, ett lock upp till. Och det är ju alltså då en larv utav en skalbagge som vi kallar för sandjägare, som bildar en egen familj i skalbaggsystemet. Och de här djuren, de är ju ganska stora, långa ben, stora ögon och med en fantastisk blixtsnabb flygförmåga.
De här färdigbildade skalbaggarna.
Men larverna är någon slags motsats till detta, va? Normalt sett är ju, alltså deras släktingar jordlöpare har ju frilevande larver. Men de här ligger alltså i hålighet, en grävd hålighet. Och den blir så där cirkelrunda för att larven snurrar runt i hålet. Och liksom svarvar till den så att det blir absolut alldeles cirkelrunt. Och så täcker de då hålet med det här locket som består av huvudet som är alldeles platt och sen så då en bit av halsskölden. Och så rör den sig blixtsnabbt upp och ner i det här hålet, och det gör de med hjälp av en kraftig puckel på ryggsidan utav ryggen då, eller ja, ryggen då. Så, och små fina fötter har de också som de snabbt liksom kryper upp och ner när fara hotar, eller när den vill kasta ut någonting, eller det ramlar eller råkar landa en myra precis i närheten av käkarna. Då knipsar den ju blixtsnabbt efter myran eller fjärilen eller trollsländan eller vad någonting, för att de är så fruktansvärt glupska, de här små monsterna, så att de bara... Och får de tag i någonting så drar de ner dem och förtär dem, så att säga. Så det där håller de på med, och det är ju då under sommaren, medan själva adulten då, alltså den vuxna djuret, är ju framförallt uppträder ju väldigt tidigt. Vi pratade just om våren och tidiga vårblommor, och dit hör för ju faktiskt också sandjägaren, framförallt den gröna sandjägaren, som det här förmodligen är, som är den vanligaste arten. Mm. och som man träffar på allehanda öppna, lite torrare marker. Och det kan vara i trädgårdar till och med också.
Ja, och ibland ute på hyggen och stigar. Ja, och så flyger iväg. Det känns som att en grön fluga som flyger iväg, så snabb är den.
Ja, på man hinner knappt se någonting. Och försöker man närma sig den, så är den ju omöjlig att fånga om man inte har en fjärilshår, ja, kanske.
Vilket man förstås har.
Det, ja, exakt.
Mm. Hur djupt blir ett sånt här hål?
Ja, det kan bli upp mot en 2 decimeter utan vidare.
Oj, rakt ner?
Ja, ja, visst. Och sen när de övervintrar som larver då gräver de ännu djupare att kunna komma undan kärlek och sånt där.
Fantastiskt. Och skulle man se den, så skulle den ha kropp som en räka men huvud som
ungefär
Darth Vader.
Så, ja. Ungefär. Ja, exakt. Darth Vader, det är en bra liknelse.
Ja, där har vi den. Grön sandjägare förmodligen. Ja. I alla fall en sandjägare. Helt säkert var det som satt i hålen hos Lennart Adell. Då byter vi ämne. Vi har med oss på telefon Hugo Holke, hoppas jag. Hallå!
Ja, hej!
Hej Hugo, välkommen till programmet.
Tackar, tackar.
Var finns du i geografin?
Nu sitter jag i Stockholm.
Ja, och vad är det du har funderat på?
Ja, det var så att jag var på promenad runt Axemosjön som ligger utanför Jönköping. Mm. Och vid ett stråk där fanns en liten trädunge där exakt alla träd hade som små strumpor på sig av mossa. Och de här strumporna var exakt likadana. De gick upp 40 centimeter och sen slutade det så här, helt tvärt. Och vattenvån går aldrig upp så högt. Så jag undrar egentligen vad det handlar om.
Ja, just det. Det ser ut som ett fotbollslag med gröna ullstrumpor uppdragna.
Ja, det var verkligen högt. Så.
Ja. Ja, vi har sett bilden. Den finns, tror jag, på vår hemsida också. Annars får man tänka sig de här gröna mossstrumporna.
Mm. Ja, det var bäst att tänka. Det var inga fina bilder.
Vad säger du, Sofia? Har du sett detta?
Ja. Hej, Hugo.
Så, hej.
Jättekul med mossfrågor, tycker jag. För det är ju en grupp växter som inte gör så mycket väsen av sig. Men de är väldigt viktiga. Binder ju kol och bidrar med massa syre. Och sen, jag skulle vilja flika in, det är faktiskt anledningen till att vi sitter här. Mossorna dök upp på land och skapade syrerik atmosfär så att resten av oss kunde kräla upp på land och leva här idag. Så en liten tanke om mossor. Det är lite svårt att säga säkert vilken mossa det är på bilden. Men jag tog hjälp av min mosskollega, bästa Nils Kronberg, och han tycker det ser ut som kranshakmossa, och då tycker jag också det.
Och vi med.
Ja. Och den kan växa på basen av träd ibland. Jag gissar också vidare att det kanske kan vara asp. Var det det? Säger du något?
Ja, alltså jag vågar inte säga något. Nej. Jag sa bara träd.
Ja, vi säger det. Det ser ut som asp. Ja. Och det här fenomenet med strumpor eller kanske kjol på träden av mossa, som du beskriver så bra, det ser man särskilt när det gäller arter som normalt sett växer på marken men som ibland tar sig en bit upp på träden. Det är ju så här med mossor, att de har ju inga rötter, de har inga kärl, så de har svårt att anpassa sig till vatten och fukten på ett sätt. De är beroende av fukt i sin miljö, och det är ganska vanligt att man ser att mossor föredrar en viss plats på träd. Det kan vara på norrsidan eller det kan vara under en stor grenklyka till exempel. De tar ju upp vattnet direkt i bladen och stammen. Så att när det handlar om såna här mossor som inte är vana att växa, eller som oftast inte växer på träd, så är det ju så att fuktigheten går till en viss gräns upp på träden. För varje centimeter blir det torrare och torrare. Och någonstans går liksom kranshaksmossans gräns för när den inte längre kan fotosyntetisera. Det är för lite vatten, det blir liksom ingen produktion av det. Ja, precis. Och just där går den. Och det här ser man ju liksom bara när det handlar om att det är en mossart på trädstammen där nere. Annars blir det ju inte så tydligt. Om det är flera arter så blir det liksom som ett lapptäcke på stammarna. Men
ja,
här är
det var verkligen så.
Ska man anta också att det här var ett ganska enhetligt bestånd av trä. Alltså, det är ungefär samma fuktighet oavsett vilket av träden man växer på.
Precis.
Det därför de är precis lika högt uppdragna. De
just det, det kan också spela in. Att det, här, det är sällan som kransakmossan bildar sporkapslar. Så att de är, det här kan mycket väl vara samma individ vi ser. Mm. Som då har exakt samma preferenser då förstås. Och blir också då exakt på den här höjden.
Vilket för övrigt aspen också kan vara. De här asparna kan också vara samma individ av asp.
Precis.
Och det är en mossindivid kanske och en trädindivid.
Ja.
Alla de här stammarna. Ja. Det är ju rätt fascinerande tanke också. Hugo, var det något mer du tänkte på där?
Nej, det var bara att det var så gulligt. Ja. Jag fattar inte vad det var. Men det var jättekult.
Kranshaksmossa, som i vanliga fall växer på marken. Mm. När den växer på träd så tar den sig så långt upp som fuktigheten tillåter. Och här var det väldigt enhetligt. Det var precis lika högt upp på alla de här träden. Därför kom det att se ut på det här sättet.
Aha.
Tack så mycket, Hugo. Och tack,
tack
Sofie.
Tack.
Håll ögonen öppna i fortsättningen också, Hugo.
Ja, det ska jag.
Mm. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Då ska vi se om det inte är Susanne som ska få en fråga till sig. Vi ska höra.
Jag heter Carolina Björnsdotter och jag bor på Värmdö utanför Stockholm. Jo, i min fågelmatning här i december när det var kallt och snö så dök det upp en koltrast som saknade stjärtfjädrar eller möjligen hade bara små, små rester av stjärtfjädrar. Och den betedde sig som de andra koltrastarna. Den fick vara med där och äta solrosfrön som de och flög också utan besvär vad jag kunde se. Nu har jag inte sett den på några dagar men den var kvar i flera veckor och verkade må väldigt bra. Så att jag undrar helt enkelt vad de här stjärtfjädrarna, om de kan avvaras eller om de är nödvändiga och hur det kan tänkas gå för den här lilla koltrasten.
Ja, det här är ju inte en vanlig syn på vintern att man ser fåglar utan stjärt. Vi pratade om ruggning tidigare. De behöver byta sina fjädrar men det måste ha hänt någonting för den här koltrasten. Till exempel om den har blivit jagad av en sparvhök och sen så har den liksom antingen av skräck tappat alla sina stjärtfjädrar eller att de har blivit utdragna. Det händer nämligen att vissa fåglar har något som man kallas för skräckruggning. Om de blir jagade av till exempel en rovfågel, då kan de släppa fjädrarna för att slippa så att säga, bli tagna och förvirra kanske den som jagar.
Mm.
Men det här är ju en stor kostnad för fåglar att tillväxa en ny stjärt, för den behöver sin stjärt. Den kan klara sig en del och flyga kanske mellan buskage och så här. Men det finns en stor risk att den kan bli tagen lättare.
Flyger den sämre när den inte har...
Den kan manövrera sämre.
Ja.
Och sen används ju... Stjärten används väldigt mycket när fåglar rör sig och behöver svänga och så här. Va? Då kan de använda stjärten och fälla ut den och för att hjälpa till där. Den kanske inte är jättenödvändig för att hålla sig i luften, men det kommer att kosta lite mer för den att flyga utan stjärt och den kommer inte kunna manövrera så bra. Och sen kostar det att växa ut de här fjädrarna igen, för det påbörjas så fort de är fällda. Så då innebär ju att den ska ha tillräckligt med mat för att kunna växa fjädrar igen. Och det här, hur mycket mat det finns och hur många fjädrar som har släppts, det kommer att påverka hur snabbt den här stjärten kan växa ut igen. Men det kanske kan ta en månad i alla fall innan den kommer ut igen.
Men den är inte stjärtlös för resten av livet?
Nej,
så att säga.
Det är den inte. Men det är en väldigt dålig tid mitt i vintern. Mm. Där det ändå kan vara risk att det blir begränsat med mat periodvis för den här fågeln. Så det är frågan. Den löper en större risk att inte klara sig. Det gör den. Men har den gott om mat så finns det i alla fall en god chans att den gör det.
Mm, vi får hoppas det. Intressant det här ändå att det ens går att klara sig. Man tänker att det är så väsentligt att ha det. Men med lite tur så klarar den av den här väntetiden fram tills nya stjärtfjädrar växer ut.
Just det.
Som svar på Carolina Björnsdotters fråga. Då är det dags att säga god morgon till Pelle Bross.
God morgon.
God morgon, Pelle. Var finns du i landet?
Jag finns i Trosa, söder om Stockholm, ja. Sörmland.
Ja. Och du och sonen Henry har varit ute och sett småkryp.
Ja, precis. Vi var ute i somras och skulle plocka, vi har en kruka med mynta här utanför. Och skulle plocka några blad och så såg vi någon liten, ja, liten geléartad larv med någon litet svart popcorn på typ.
Ja, som vi, det var väl beskrivet. Ja.
Ja, som vi undrar vad är det här för någonting? Och började titta i förstoringsglas och sådär.
Mm. Hur stor ungefär? Sa du där kanske?
Några millimeter bara. Den var ju,
ja,
väldigt liten.
Väldigt liten, ja. Men ni har lyckats fotografera den väldigt fint, tycker jag. Plåtade ni genom luppen eller hur lyckades ni?
Ja, precis. Vi har ett så här mikroskop då som vi
fotade igen. Vad kul. Den bilden finns att se på vår hemsida då. Jag tycker den här gelé, det är en väldigt bra beskrivning av hur den ser ut. Den ser ut som den är gjord av sådana finska marmeladkulor eller något sånt. Så firinka på näsan, gillar du inte sådana? Ja, men om man tänker sig färgen och graden av genomskinlighet så är det ungefär så. Så är den ganska plattad, va, Pelle? Liksom.
Ja, den har liksom tillplattad och lite spröt på något sätt, ja, eller taggar.
En krans av spröt runt om. Och sen det här som ser betydligt osmakligare ut av det här brun-svarta popcornliknande grejset. Ja.
Ett bränt popcorn.
Ja, precis.
Överpoppat.
Ja, Mikael, vad är det vi ser på den här bilden?
Ja, jag får väl gratulera dig till att du är innehavare av ett mikroskop hemma. Det tycker jag alla svenskar bör ha hemma. För det får man alltid användning för. Och det fick ju du i det här fallet. Och dessutom tog du en fin bild ju. Både utav miljön, och, alltså krukan med växten och den här saken. Som ju är en larv då, va? Det är ju inte alldeles lätt att se vad som är fram och bak på den där larven. För den skyms ju delvis av det överpoppade popcornet. Men huvudet är alltså till höger på bilden och stjärten är till vänster. Det kanske man inte tror i förstone, men så är det i alla fall. Och vad är det där överpoppade popcornet för någonting? Jo, det är ju då den avkastade larvhuden som har blandat samman med spillning. Och det där är ett fenomen som ganska många bladbaggelarver ägnar sig åt. Och särskilt då de här som är lite taggiga. Och taggigheten är nog därför att den ska freda sig mot parasitoider eller parasiter bland insekter, till exempel parasitsteklar och parasitflugor som gärna attackerar de här mer eller mindre stillesittande larverna. Men själva larven är ju bara intresserad av växtmassan, den gröna växtmassan. I det här fallet mynta. Och vad är det då för en art eller vad är det för en larv? Jo, det här hör till sköldbaggarnas grupp, som är en undergrupp bland bladbaggar. Bladbaggar är en väldigt stor familj, särskilt i tropikerna. Men även vi har ju, vad är det nu, 300 arter eller någonting i den stilen. Och vi har ungefär ett 20-tal sköldbaggar. Och det är liksom sköldpaddsliknande platta djur som är täckta av skölden som består av täckvingar och halssköld, och där man inte ser huvudet alls faktiskt, utan man ser bara fotspetsarna sticka ut utanför den här skölden. Men larven ser alltså helt annorlunda ut då. Och vad är syftet nu med det här popcornet? Jo, det är ju då att det fungerar som kamouflage. Så att det liknar ju, om den inte rör sig så, och den kan få mycket mer av det här popcornen över sig, så liknar det ju, ja, fågelbajs eller något.
Ja, det gör det faktiskt. Du sa att det är avkastat larvskinn, den byter skinn med jämna mellanrum i takt med att den växer och blir större.
Ett antal gånger.
Ja. Och det skinnet blandar den med sin eget bajs.
Precis.
Till ett kamouflage.
Ja. Och somliga arter bland sköldbaggarna, de använder inte bajset utan bara larvhudarna. Men den här arten som heter myntasköldbagge, Cassida viridis, en vanlig art i Sverige och över hela Asien och Europa, de använder både och, så att säga, för att kunna kamouflera sig. Och Till hjälp har den här långa, långa gaffeln som omger eller utgår från analöppningen som sitter på ryggsidan av sista segmentet. Det kan du faktiskt se lite grann på den här bilden. För till vänster, längst bak på larven, så ser man den här svarta lilla pricken. Och därifrån utgår den här gaffeln. Och så med den så skjutsar den på och blandar ihop, böjer upp alltså hela bakkroppsändan och skjutsar på spillning och larvhudar och blandar samman det. Och så håller väl taggarna också i viss mån ordning och reda på det där. Va? Så gamla larvhudar kommer gradvis att förflytta sig längre och längre framåt, så att säga. Men sen så kastar den ju av sig alltihopa när vi vid nästa hudömsning. Så då måste den börja igen från början.
Oj, vilken process. Ja. Du får googla då på mynta sköldbagge, Pelle.
Ja.
Ja, och sen man blir ju nyfiken och på hur de kolla. Ser ut.
Ja, jag googlade lite medan ni pratade här. Den ser ju ut lite som ett blad, den här färdiga sköldbaggen. Alltså väldigt grön och platt och bladlig.
Det är ju ingen liten skalbagge, den är ju 7-8 cm, men den är väldigt väl kamouflerad.
Ja.
Så råkar inte ögonen falla på den direkt så är den svår att se.
Du får ta med dig Henry ut och leta. Sexåringar brukar ha bra ögon för sånt.
Ja, precis. Ja, men nu ser jag också en bild här på.
Ja.
Jag skulle säga att det ser ut som en, jag som är lekman, bärfis.
Ja, den har det
finns någonting att det
är grön bärfis som är
men den här, det är svårt att se några antenner och ben och sånt där. De är nästan helt täckt utav skölden. Men larverna ser man ju mycket mer sällan, så det var ju väldigt roligt att du fick se det, tycker jag i alla fall.
Kul!
Ja. Och den är alltså, det är bara mynta den lever på. Så det är väldigt roligt att den kom hitta din kruka. Ju.
Ja. Ja, tack Pelle. Du får hälsa Henry också.
Ja,
det var
tack
väl,
så mycket.
Väl spanat.
Ja, kul.
Ha en fin lördag.
Samma, hej.
Hej då. Ja, apropå gelégodis. Nu Sofie kommer en fråga om något annat som faktiskt ser ut som det skulle kunna ligga en godispåse. Yvonne skriver, hej, jag undrar vad det är för rosa prickar som plötsligt dykt upp på en stubbe som jag har sparat. Är det någon sorts svamp? Och så skickar hon en bild på en grånad, en gammal stubbe. Och ur den så tränger det fram som rosa pärlor, kan man säga. En slags rosa som nästan drar åt aprikos. Inte ceris riktigt, utan någon annan slags rosa. Är det en svamp, undrar Yvonne?
Nej, det här är små klickar av vargmjölk. Ja, det är namnet på den här slemsvampen. Och det har ingen släktskap med svamp, utan det hör till sin egen grupp. Det här är de acellulära slemsvamparna, myxomyceterna. Och då är det närmast släkt med olika amöbor och vissa alger. Så att slemsvamparna, det är ju fantastiska varelser egentligen. Överallt i jorden hittar vi små amöbor, encelliga, mikroskopiskt små. De ser vi inte, men de är jättemånga. Som lever fritt. Rätt vad det är kanske de träffar på en annan typ, en annan sort. Och då smälter de samman, börjar dela och kopiera sina kärnor, men det förblir liksom en enda cell. Så det blir en jättegigantisk stor cell som vi ser tydligt krypa fram med massor med kärnor i. Och den här liksom, man kan se det, man sitter still en stund, att den pulserar fram och tillbaka så här, rör sig den här jättecellen. Vi kallar det för plasmodium i det här fallet.
Men är det det som man ser på bilden?
Ja, det är lite senare tror jag. Men först är det det här plasmodiet som pulserar fram och tillbaka och sniffar sig genom omgivningen alltså letar föda. Så den äter bakterier och lite andra svamphyfer och sådär. Och finfördelar det till näringsämnen. Så det är jätteviktiga organismer, slemsvamparna, i jorden. Så då blir det fria näringsämnen för växter till exempel att ta upp. Så vi borde lägga lite mer tid på slemsvamparna. Ja, okej, när de känner, nej, den här stora cellen då, och kärnorna kommer överens om att nu var det liksom ingen mat kvar här, nu hittar vi ingen mer. Förhållanden blir sämre helt enkelt. Mm. Nu bildar vi en fruktkropp som sprider sporer istället. Och någonstans där så, lite beroende på hur krispiga de här klickarna av varmmjölken är, så har de kommit in i det stadiet där de börjar snart sprida sina sporer. Då förändrar de lite färg. Det här är ju jätteroligt att titta på om man kommer tillbaka liksom några timmar eller någon dag senare och ser olika stadier. Och det finns ju andra slemsvampar som har totalt olika utseende. Första stadiet ser de ut som små insektsägg, kritvita. Nästa dag är det liksom långa rosa klubbor. Och sen tredje dagen så är det svart gegg bara kvar. Så man kan liksom gå tillbaka till samma ställe ungefär och så tittar man.
Kan man tänka sig att de kallas slemsvampar även om det är lite oegentligt då? Just för att de bildar fruktkroppar och på det sättet påminner det lite grann om vad svampar gör. Men de är alltså inte svampar egentligen.
Nej.
Vargmjölk, vi har ju trollsmör, en annan som vi ofta får. Det är de två vi oftast får frågor om. Mm. De, jag såg på Artportalen de två som oftast är rapporterade också bland slemsvamparna.
Och jag tänkte så här, jag måste ju kolla upp hur ser riktig vargmjölk ut? Mm. Är den rosa? Nej, den är nog, Susanne, som den ska vara, vanlig vit äggdjursmjölk.
Ja, precis.
Ja, ja, just det.
Men du kom snubbla över något annat också under din research.
Det finns någon som gör något rosa. Och det kom jag över då, att flodhästarna har någon slags hudlotion för att smörja in sig. De ligger ju där i vattnet hela dagen och så har de stark sol på sig. De behöver skydda huden som är ganska känslig. Och då så kommer det ut lite rosa kräm eller fett från huden på flodhästar. Och därför blir de ju också lite rosa.
Fantastiskt. Så egentligen, ett bättre namn på den här arten vore ju flodhästsvett, snarare än vargmjölk då?
Jo.
Ja. Vi kan föreslå namnkommittén detta. Ja. Tack så mycket. Mikael, tiden rinner iväg här. Men vi har fått faktiskt en snabb fråga på mejlen här från en lyssnare. Ja. Apropå, vi pratade Susanne om svalor som flyger i luften och fångar sig och så många insekter. Bengt Engström i Sävedalen frågar, varför flyger insekter 30-50 meter upp i luften där man då ser svalorna flyga runt och fånga. Mm. Vad har de där uppe att göra?
Ja, de är,
kort.
Ja, de sprider sig på det viset. Det är väl det enkla svaret. Möjligen också för att para sig. För är det närmare marken, inte 30-50 meter utan nära marken, då kan de ju bilda parningssvärmar. Det är ju vanligt bland exempel tvåvingar, flugor, myggor och sådär. Men är det högre upp, då är de på spridning. Och det kan vara högt upp i luftlagarna. Man har ju hittat dem på flera kilometers höjd. Kanske upp till och med upp mot 8-9 tusen meters höjd. Men där är det i regel spindlar man hittar på den höjden. Inte insekter.
Som flyger med sina trådar.
Ja, precis. Spindlarna, de driver iväg med sina trådar. Så att de använder det som ett sätt att ta sig vidare till nya miljöer. Nya spännande marker i livet.
Mm. Tack hörni. Min feta hög med frågor har krympt ihop till ingenting nu. Nu har vi nått slutet av den här frågestunden. Det har varit väldigt spännande att höra på er som vanligt. Tack Mikael Sörensson, Susanne Åkesson och Sofie Olofsson.
Tack.
Vi ska däremot fortsätta fråga, men nu lyssnarna, er där ute. Här kommer en ny tävlingsfråga att fundera på till nästa lördag. Glupsk och glupsk. Den vi frågar efter har anklagats för att vara en frossare, något som det vetenskapliga namnet också antyder. I själva verket är det chokladbruna däggdjuret med sina snöskor till tassar en allätare som är duktig på att gömma mat som den gärna snor från andra rovdjur. Så här kan den låta. Om ni har en teori om vad det kan vara, så skickar ni svaret till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra att skriva vykort förstås till Naturmorgon 35930 i Växjö. Det är bra om vi har era svar på torsdag. Glupsk och glupsk. Den vi frågar efter har anklagats för att vara en frossare, något som det vetenskapliga namnet också antyder. I själva verket är det chokladbruna däggdjuret med sina snöskor till tassar en allätare som är duktig på att gömma mat som den gärna snor från andra rovdjur. Och så här kan den låta. Och rätt svar på förra veckans fråga var apelsin. Vi har dragit vinnarna Olle Antonsson i Stockholm, Elisabeth Bengtsson i Fiskebäcks Kil och Birgitta Hermansson i Trollhättan. Ja, i Naturmorgon idag har vi tagit upp ett drygt dussin frågor om allt från rödmire, majbaggar, varfågel, skarabéer, simmande tranor, rumphuggna, koltrastar. Härlig blandring. Nästa vecka då så kommer vi vara i Stöcksjö strax söder om Umeå och gräva oss ner under snön till de som vår fältreporter har utnämnt till skogens hjältar. Lyssna nu Sofie. Mossorna.
Oh.
Som bland annat hjälper till med att tillföra kväve till skogen, alltså gödsla den. Producent för Naturmorgon är Helena Södlund. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg och jag heter Mats Ottosson. Hej då!
Hej då!
Hej då.